Podplay.
En härlig hockeyvecka har passerat och en minst lika underbar har vi framför oss. Men såklart så startar vi veckan med en ny podd av Sanne och Svensson med avsnittsnummer 82.
Och 82, då tänker jag på Marcus Mattiasson hade ju den tröjan på sig. Vi har ju naturligtvis Marcus Slangen Söderqvist har tröjan i taget i Västerås. Var väl där typ i 15, 16, 17 säsonger någonting. Sen har vi Micke Björkbacka, tidigare Andersson, målvakten där i Bofors. Och sist men inte minst, spelaren i SHL med störst swagger de senaste 10 åren, Kevin Stenlund.
Oj, oj, oj. Paul Carey, också nummer 82 i Djurgården. Han ingen succé, men han kom ju till Djurgården tack vare Barry Smiths goda kontakt med den i Nordamerika. Än så länge ingen succé. Gjorde dessutom självmål olyckligt när Djurgården förlorade mot Örebro i lördags. Christian Krippe Söderström. Ja, egentligen nummer 10 hade han i Timrå sin första session där, men sen hade han 82 både i Skellefteå och sen i Timrå. Och såklart... såklart, han är här, nummer 82, Chris!
Stopp. Du gör inte det värdigt. Jag tycker vi lämnar över till Micke Gräns, Rögles speaker. Där har vi värdighet.
Och nummer 82, Chris D'Souza!
Jag får se, jag får faktiskt se med slagen på fingrarna, Micke. Han är en klippa när det gäller Chris D'Souza.
Ja, det gjorde han bra. Men du nämnde ju Christian Krippe Söderström där. Jag såg att det var någon som kommenterade lite grann att det var någon som till och med hade sett honom på kryssets hamburgerkö efter matchen. Till och med före han lämnade matchen så stod alltså Christian Söderström i kön i Skellefteå. Han måste ju ha bytt om riktigt rekordsnabbt. Och vet vad det får mig att tänka på? Det får mig att tänka på Jesper Mattsson. Du har ju spelat med båda två. Vem var snabbast ut från omklädningsrummet?
Nej, Krippe Söderström. Efter match så var det Christian Söderström. Lätt. Efter träning var det Jesper Mattsson. Där hann man knappt plocka puckarna eller liksom kliva av isen efter träning. Då var Mattsson iväg. Men efter match, då såg man knappt röken av Krippe. Jag tror ibland var det nästan som att han hade klivit av två byten innan matchen var slut. För han drog som en avlöning direkt.
Jag vet att Jesper Mattsson är en trogen lyssnare av oss och jag pratar med Jesper. Det är härligt att han lyssnar. Jag pratade med Jeppe för, vad kan ha varit, ett par veckor sedan här. Och han avslöjade faktiskt att han hade fått ett jobb i en färgbutik i Staffanstorp.
Underbart. Härligt Jeppe. Ja. Det är skönt att höra.
Ja, han har ett riktigt så här heligt 7-4 jobb nu där i den färgbutiken. Och anledningen till att jag nämner Mattsson är för att jag faktiskt vill lyfta upp att de håller på här med den här OM21-stiftelsen som han har haft där ett par år efter hans son Oliver, om man vill minnas honom, och det är han stod för. Och de håller på med lite auktioner nu på den här OM21-stiftelsen där man samlar in pengar, och stiftelsen har ju då som syfte att man ska hjälpa sjuka barn och kanske få en lite bättre tillvaro och så vidare. Det var ju en 15-årig tjej som har samma sjukdom som Oliver hade förra året som fick 100 000 som skulle hjälpa henne och hennes familj och få en bättre tillvaro. Hon sysslar med golf och sådär. Och de håller på med auktioner nu, så jag vill faktiskt slå ett litet slag för det som de håller på med här nu på OM21-stiftelsen. Man kan då buda på starpicks.se. Man söker på OM21 så kommer det upp riktiga höjdare grejer där.
Ja, det är ju Viktor Hedman, Bäckström och Ovechkin. Det är ju liksom inga dåliga namn som har varit med och bidragit och visar hur enad och kärleksfull hockeyfamiljen kan vara. Så in och titta där, och all kärlek till Jesper och hans underbart härliga och fina familj. Men vi hugger tag i den hetaste snackisen direkt, tycker jag. Vi skickar ut frågan som vanligt på under söndagen på Twitter. Och frågorna som dyker upp en efter annan, det är om Barry Smiths vara eller inte vara i krislaget i Djurgården. Det har bara strömmat in frågor, bland annat från Magnus Eriksson, Emil Schneider, Max Wallin, Alexander Konradsson, David Hedberg, Fredrik Andersson och Henrik Andersson. Jag tycker vi tar ett lite större grepp om tränarna och då också plocka in Mats Lindbergs fråga. Han undrar då vem som ska ta över om Bulan, alltså Thomas Bulan Berglund, lämnar Luleå. Och det är en rätt intressant tränarsituation. Dels den här säsongen med Barrys vara eller inte vara i Djurgården till exempel. Men om man då tittar på den större bilden, nästa års tränarcirkus, tränarkarusell, ja, det kan bli något i hästväg.
Ja, men så är det faktiskt. Jag tittade på det lite grann där. Barry är ju naturligtvis så att man ser kanske honom bara som en ettårslösning. Det var min första tanke när man tog in honom också, att nu breder Djurgården plats för någonting annat här om ett år. Nu kanske man till och med kommer göra det ännu tidigare, men vad ser du framför dig ska hända Djurgården? För det är ju rätt uppenbart att man vill välja en annan väg, annars hade man ju signat Barry på ett år till.
Ja, Barry var ju en nödlösning som inte har gått hem, och på tal om att gå hem så tror jag han kommer åka hem nu om någon vecka eller två. För det är inte hållbart att hålla Barry kvar där, för det är tuffa matcher framöver och går in i novemberuppehållet som ett rejält krislag. När man blickar då, vad kan man plocka in nästa år, så har jag ett namn som kanske ingen har i pipen där kring Djurgården, men deras tidigare J20-tränare som nu är head coach i Almtuna, Mattias Zackrisson. Och det är en intressant detalj där, för att Mattias Zackrisson hade en gång i tiden Djurgårdens 99-er. På den tiden jobbade Thomas Tjomme Johansson på Simor, numera i Leksand. Och Tjomme hade en idé hur han ville spela hockey. Och han implementerade det och testade och provtryckte det i Djurgårdens 99-er. Den årskullen gick då Djurgården från att vara helt okej i Stockholm till att bli en av Sveriges bästa 99-lag då. Och Mattias Zackrisson var head coach där. Så det finns en naturlig koppling. Och då drar man det ännu längre. Skulle då Thomas Johansson kunna komma tillbaka till Djurgården nu när Jocke Eriksson mycket tyder på att han kanske då kan försvinna också, då känns Mattias Zackrisson som det perfekta namnet i Djurgården.
Tänker du att Djurgården är mogna för att ta in en sån lite yngre tränare som kommer underifrån? Är det Djurgården ska stå för de närmaste åren?
Jag tror att det är ett läge där man måste blicka mot hockeyallsvenskan. Man måste blicka mot en yngre variant. Man gjorde ju faktiskt det med Robert Olsson och skolade in Robert Olsson i Djurgårdens hockeys spelsätt med hur Robban vill spela. Så att, och sen måste man också vara ärlig och säga, man kan inte och kommer inte kunna plocka en tränare från övre hyllan i Djurgården. För att Djurgården har inte den, de är inte i den positionen nu. Även om man skulle kunna plocka hem ett ganska läckert lag de kommande två åren, där det finns spelare i rätt ålder som kan vara på väg hem till Djurgården.
Men hamnar man inte i ett knepigt läge, låt säga att Barry då åker hem nu, ska man då gå med Niklas Falk och Mikael A resten av säsongen, kanske lyfta upp Micke Holmqvist i A-laget bara för att få den här säsongen att gå, för att sedan satsa på Zackrisson? För det är inte så att man kan gå in och plocka honom från Almtuna bara nu rakt av.
Nej, det är klart. Och det är inget läge som han kan komma in heller, Zackrisson. Nu är det inte rättvist. Och det är just det som blir det svåra läget som Djurgården sitter i. Jag tror att jag har slått många slag för Micke Aro tidigare, för att han är en väldigt kompetent tränare. Så att man skulle kunna behålla en sån lösning bredvid en sån som Zackrisson, det ser jag inte alls som främmande till exempel. Men att Zackrisson skulle kunna komma in och ändra Djurgården per idag, det tror jag blir svårt. Och då måste man kanske hitta något annat, någon som har varit med i lite tufft klimat tidigare.
Ja, på tal om Djurgården så var ju faktiskt Jocke Eriksson och Thomas Kraft, de var nere i Schweiz i veckan. Det var något sånt möte där i, vad var det, Eurohockey-möte eller något liknande. Och då fick jag lite indikationer på att de passade på att träffa Markus Kryger också nere i Schweiz. Det är en liten intressant sak. Det är väl, det ska man väl kanske göra om man ändå vistas i Zürich.
Det är klart att man ska göra det, och då har du också Daniel Brodin har du där till exempel. Och en annan som man skulle kanske kunna hälsa på, det är väl Tommy Albelin med högst tydlig Djurgårdsanknytning också. Och det ryktades ju om att han skulle kunna vara ett namn för Djurgården förra året. Kan det vara aktuellt nu? Hur ser en sån lösning ut?
Ja, alltså det är klart att det är ett namn som säkert kommer att cirkulera. Jag tror att Tommy Albelin trivs sjukt bra på Schweiziska förbundet, så vi kanske inte ska dra upp den heta potatisen igen. Tommy var väl kanske inte allt för nöjd när det ryktet började läcka ut i våras.
Men herregud, det är klart han ska vara nöjd så fort det börjar rykta om ens namn. Jag vill ju plantera ut mitt namn lite oftare, att liksom att någon skulle skriva Sanne Lindström är på väg dit, och så ringer tidningarna så här: nej, ingen kommentar. Jag trivs bra där jag är nu, ingen kommentar.
Ja, du har väl varit på väg ner till Schweiz en gång i tiden, eller hur var det?
Ingen kommentar.
Nej, rätt. Men du, på tal om Schweiz, Växjö har ju en tränare som också har ett utgående kontrakt där, Sam Hallam, och där är det väl Schweiz som många tänker sig att han ska hamna i framtiden, att det är nästa steg i hans karriär. Vad tänker du när du tänker på Sam?
Sam är 42 år och det känns ju helt sjukt att tänka att den erfarenheten han har i vid 42 års ålder, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att det är läget nu att han ska dra till Schweiz. För Zug, där sitter Dan Tangnes. Du har Zürich, där sitter Rickard Grönborg. Du har Bern, där sitter Johan Lundeskog. Det är liksom de stora klubbarna är upptagna. Ska du gå till Lugano, väldigt, väldigt tufft klimat där det inte finns något som helst tålamod och långsiktighet. Davos, de har ändå byggt upp något bra nu de senaste åren. Så att, alltså de stora, riktigt stora klubbarna, det är, där de sitter på tränare, även om Sam är väldigt respekterad. Så tror jag att Sam, jag tror han skulle kunna stanna i Sverige, och jag har lyft in honom i Färjestad faktiskt.
Oj.
Frun kommer från Karlskoga. Jag vet att vdn är Stefan Larsson är väldigt förtjust i Sam, så att jag ser inte det som någon omöjlighet, för Sam kommer kunna skriva 3-4 år i Färjestad och sen åka ut som fortfarande den hetaste tränaren i Europa och tjäna stora pengar.
Det låter ju närmast som att du vet någonting här, närmast jämfört med en spaning som du kanske vill lägga fram.
Nej, förlåt, absolut inte. Det här är ju rena spekulationer. Det här är bara spekulationer från min sida på samma sätt som Zachrisson. Nu sitter vi bara och spånar. Men jag tror, eller det är klart, tror. Det är väl klart att det är ett drömnamn för vilket lag som helst. Färjestad eller om Hellqvist som du nämnde förra veckan, om han skulle gå till Malmö, så är det klart att de mer än gärna hade tagit Sam Hallam. Så att han är ju ett drömnamn för alla klubbar.
Men om vi ska ta från spekulationer till lite fakta, eller fakta kanske man inte kan kalla det. Jag har i alla fall fått från lite källor att Sam har kollat nere i Schweiz med vissa klubbar där, och då är det tre klubbar som jag har fått fram som det i alla fall har funnits någon form av diskussion med, och det är dels Biel som kanske har varit en lite misskött förening där nere. De har ändå fans och förutsättningar bland sponsorer. Kanske inte den högst ansedda klubben i Schweiz, men det finns ändå någonting i klubben som kan göra att de kan lyfta. Du har Genève som sitter på mycket deg, och de har ju faktiskt en tränarsituation där det finns en plats ledig nästa säsong. Sen så finns det även Zürich med i leken, för att jag hör lite grann att om inte Rickard Grönborg lyckas den här säsongen med den truppen han ändå besitter, så är det tack och hej för honom.
Oj, ja, du ser, det är klimatet, det är ju den tuffa omgivningen som finns. Jag trodde att Rickard Grönborg satt hur säkert som helst i storklubben Zürich, men jag vet ju att det kan ju Lasse Johansson och Hasse Wallson intyga, tålamodet i den schweiziska ligan inte alltid det största.
Ja, då landar vi också in i Växjö, som vi får väl nästan utgå från att Sam Hallam kommer att lämna Växjö. Det är, annars så känns det som att man hade kommit överens om någonting här och nu. Det kanske är ett moget steg för båda två. Jag tänker att en sån som Niklas Ram, att det är det som har varit anledningen till att man tog tillbaka honom, att man kanske ska göra honom till head coach de närmsta 3 åren, att han får gå bakom Sam nu och sen är han redo liksom att komma tillbaka i tränaryrket, och så skriver de ett 3-årskontrakt efter säsongen.
Ja, det är också ett ganska risky move om man säger så, med tanke på Rams tid i HV71 som var lite turbulent och rätt misslyckad, så att Den är inte helt enkel. Jag tänker mig också en sån som Jocke Fagervall, som du pratade om i podden förra veckan, just den förkärleken som Henrik Evertsson hade för honom. Så det skulle kunna vara ett namn. Samma, kanske en sån som Jörgen Jönsson också, varit assisterande där. Jag tror dock, om man har varit assisterande i en klubb, så har man från föreningens sida kanske en bild av att det är just en assisterande tränare, och då kan det kanske vara svårt att lyfta upp honom, vilket så även skulle vara fallet med Niklas Ram.
Samtidigt var ju Sam Hallam en assisterande tränare när han kom till Växjö Lakers.
Då var andra, absolut, men då var andra sidan Växjö Lakers på en platå eller nivå som de inte, alltså de är ju en liksom maktfaktor nu. Det var man inte på den tiden. Då var man ju en nykomling som var med lite för se och lära på sätt och vis.
Du var inne på Jocke Fagervall där. Den tanken har också slagit mig, att nu när det drar ut lite på tiden här i Malmö nere i Skåne med honom. De är ju rätt tydliga med att de vill behålla Fagervall om det är det som gäller. Men vad jag förstår så är det en familjesak för Fagervall om han ska stanna eller inte. Det handlar väl om att han ska komma överens med sin serbo om man tycker att det funkar att leva på varsitt håll. Så att det är väl närmast det handlar om. Det blev ett jäkla liv där med Björn Hellqvist. Det var ju Dalarnas tidningar slog på det stort, som att vi till och med nästan hade sagt att Björn Hellqvist var klar för Malmö till nästa säsong. Men riktigt så illa var det ju kanske inte.
Nej, du lindade in det väldigt mycket och bara sa att det fanns ett intresse och just den sociala situationen från Björn Hellqvist. Såg du förresten Wikegård versus när han träffade Björn Hellqvist?
Jajamän, jag har sett det i avsnittet. Alltså det var länge sedan jag såg de där SVT-bilderna, men de är ju riktigt galna faktiskt.
Ja, nej, kolla verkligen på det programmet. Det ligger ute på Simor, den med Wikegård versus. Det var, jag hade glömt bort hur jäkla illa det var med honom. Nu, när man ser honom i ett bås eller pratar med honom inför en match, så har man ju helt glömt bort det där. Och jag har varit påverkad av det, liksom att man får en helt annan bild av människor i en annan när de är i en annan omgivning än kring matchsituationer. Och in och kolla på det, var rörande.
Rätt coolt att man kan lura hjärnan med lite sådana elektroner.
Ja, det är helt otroligt vad man kan göra. Det är helt makalöst. Men då ska vi säga att Hellqvist blir kvar i Leksand då, bara för att inte Dalarnas tidning ska slå på stort igen då, eller?
Nej, men precis. Nej, men jag utgår väl nästan från att Björn kommer stanna där så som det känns. Om inte familjen skulle protestera och att han längtar. Han hintar faktiskt lite grann i Wikegård versus om att det är lite jobbigt att ha döttrarna nere i Ängelholm och familjen och frun och så vidare. Så att det förstår man. Men annars så tror jag faktiskt att till och med Leksand skulle kunna tänka sig att förlänga kontraktet med Björn. Att man bara slår på stora trumman att du ska vara hos oss i 3 år framöver. Inte bara det här året som är kvar efter detta.
Nej, kosta vad det kostar vill. Om så Ejendal ska liksom gräva upp Ängelholm och flytta det till Leksand för att hans familj ska flytta dit, så gör Ejendal det liksom. Den statusen han har nu, Hellqvist, där uppe.
Ja, och Leksand hade ju mått jättebra som förening. Man hade ju fortsatt ta kliv, för det är ju på tränarsidan kontinuiteten finns i klubbarna numera.
Men där, om det nu skulle finnas en öppning där, skulle en sån som Johan Hedberg vara redo för SHL, även nu om Mora går riktigt dåligt i Hockeyallsvenskan? Jörgen Jönsson är ett namn som poppar upp hos mig också. Fredrik Andersson i Timrå, beroende på hur det går för dem, så får man ändå känslan att det kanske är dags för honom att flytta sig. Och då skulle han kunna vara en sån som flyttar upp till Luleå och ersätter Thomas Bulan Berglund till exempel. Det kan ju bli en jäkla rullians bland klubbarna och tränarna.
Exakt. Undrar om Freddan ångrar sig nu i det här läget när han blev någon form av delad coach med Ante i Timrå den här säsongen, att han inte hoppade på utlandsäventyret.
Ja, han hade ju långtgående diskussioner med Lausanne, tror jag, i den schweiziska ligan där det fanns ett stort intresse. Så att jag tror inte man ska inte ångra. Det kommer säkert dyka upp andra möjligheter som sådana. Men en som vi har glömt bort lite, som var den kanske mest hypade tränaren för 14-15 månader sedan, det var ju Peter Andersson, som då bröt kontraktet med Malmö och gick till Brynäs. Han är ju helt liksom utanför loopen nu. Det är ju, han diskuteras ju inte till Djurgården till exempel. Det borde ju varit det första namnet som kommer upp för mig till Djurgården, det är kanske Stefan Liljeslund. Men varför kom inte Peter Andersson upp där? Blev det så jäkla illa i Brynäs att man har glömt bort honom, att han är liksom svartmärkt i hockeysammanhang? Är du med vad jag menar? Eller är det ett läge där han sitter och cashar ut lite i Brynäs lön?
Jag skulle inte säga att Peter Andersson drivs av stålarna. Jag tror Peter Andersson är helt på det klara att han vill in på tränarmarknaden så fort som möjligt. Så fort det kommer ett bra jobb som är långsiktigt, så tror jag att Peter Andersson kommer hoppa på det. Jag var lite inne på att det skulle kunna vara ett alternativ för en klubb som Västerås, som han bor ändå i Arboga, Peter. Och Peter drivs ju ändå av att vinna saker. Västerås har en tydlig ambition om att man ska gå upp senast 2024. Man har den här gulsvart 2024. Och kommer då styrelsen i Västerås fram till att man inte ska gå med Thomas Pannanen i fortsättningen, så skulle Peter Andersson lätt kunna attraheras av ett sånt jobb. Visst, Peter Andersson tränat SHL och varit nere i Schweiz innan dess, men resan han gjorde i Örebro, absolut, kan ju vara någonting som han tyckte var skitroligt i karriären.
Nej, och det är väl det. För det som är lite förvånande är att man nämner inte hans namn nu när det finns krisklubbar som skulle behöva tränare och skulle behöva uppstyrning, och framförallt då defensivt, att Peter tidigare i synnerhet i Malmö visade sig kompetent nog. Och då, om vi då liksom blickar mot Västerås då, Pananen var ju inför säsongen en tränare man sa att det är nästa tränarnamn på i Allsvenskan. Han och Kalle Helmersson i Karlskoga, det är de som kommer att ha klivet upp. Kan det inte vara att sådana Pananen fortfarande skulle kunna ta steget upp till SHL, men kanske har kört fast lite i just Västerås?
Ja, men det skulle kunna vara. Om man tänker på sånt som Martin Flander, så körde väl han faktiskt fast i Västerås lite grann efter ett par år. Han hade väl sin peak där när man kvalade mot Rögle. Sen så gick det ju bara sämre och sämre för klubben innan han till slut sparkade. Så då tänkte man, ja då får han ju börja om långt ner när han sparkas från en allsvensk klubb. Men när han blev assisterande i Malmö så fick han ju ett jätteuppsving för karriären och är nu en av de mest respekterade headcoacherna i SHL.
Men du får en rent hypotetisk fråga. Du blir sportchef i Djurgården. Du ska plocka in en tränare nästa år. Det finns, du vet vilka namn som finns på marknaden. Det är Peter Andersson, det är Johan Hedberg. Det finns Jörgen Jönsson. Det finns Helmersson, det är Sackrisson. Du ska plocka in en tränare till Djurgården. Vem tar du?
Ja, om vi börjar i ett nuläge så gick jag lite igång faktiskt på det du sa här nu med Stefan Lund. Låt honom styra upp resten av säsongen här och låt Aro och Niklas Falk, och så, för Lillis är ju ingen långsiktig lösning, men han har ändå ett Djurgårdshjärta och skulle säkert hoppa på den uppgiften. Sen hade jag nog gått på Johan Hedberg eller Sackrisson, för Sackrisson har du väldigt bra tankar om där. Det får jag ge dig.
Ja, men absolut. Och det, Djurgården är återigen, de är i ett läge där man kanske måste plocka in en tränare och skola in en tränare på ett sätt att backa upp honom. Det skulle kunna vara riktigt, riktigt intressant.
Ja, för jag tror inte riktigt på att man ska gå på sånt som Carl Helmersson, att han ska komma till en storstadsmiljö, en storklubb. Jag tror faktiskt att Johan Hedberg och Sackrisson är lite mer hårdhudade. Sackrisson har varit i Djurgården och Hedberg har varit på betydligt större scener än Djurgården. Så jag tror ändå man behöver en tränare som ändå vet vad det handlar om att vara i en stor stad och stor klubb.
Ja, två klubbar som inte behöver oroa sig för att söka nya tränare till nästa säsong, eller för den här säsongen för den delen heller, det är ju Skellefteå och Oskarshamn, där Skellefteå rekryterade smart Robert Olsson, och han har verkligen spetsat till det där lagbygget på ett bra sätt. Och jag vill så jättegärna, Svensson, jag vet att det tar emot hos dig, ge kärlek till Oskarshamn.
inte det minsta.
Nej,
skulle jag säga.
Nej, du har ju gått igång nu när vi har smsat lite här i söndag, så att liksom, vi måste prata Oskarshamn, och det är verkligen på sin plats, för att det tränarteamet som de har satt ihop, det är ju så vast, och den enskilt största anledningen att man är där man är. Men vet du en intressant sak?
Nej.
Man är 2 poäng sämre idag vid samma tidpunkt nu som i fjol, alltså med lika antal spelade matcher. Så att man hade en bättre säsongsinledning i fjol, men jag ser ett helt annat spel som är bättre den här säsongen.
Vi kan ju i alla fall slå fast att de kommer inte förlora 16 raka matcher den här säsongen.
Nej, men nu har man rätt tuffa matcher. Man har Rögle, man har Leksand, man har Luleå.
Ja, men sluta nu. De har slagit Färjestad borta. De tog en poäng i Örebro. De har slagit Djurgården borta. De har slagit Skellefteå borta. Det finns inga tuffa matcher för det här laget längre.
Nej, precis. Och den attityden som du har där, den inställningen, det är exakt den inställning som laget har. Alltså, när de kliver ut inför matcher. Martin Flander då, inför Skellefteå, en av de absolut tuffaste borta matcher. Att vi ska spela vårt spel. Vi måste gå för det, du vet det där. Och det kan ju komma ut som lite tomma ord, men när de verkligen efter 19 sekunder Cooper styr pucken i ribban och de liksom checkar fast när de spelas ut, och Skellefteå får titta på Oskarshamn.
En som har satt ihop det här laget som förtjänar all kärlek, det är ju tränarna ofta som får stå i fokus, men det är ju faktiskt mysgubben Thomas Fröberg. Jag tycker han är lätt en av de mysigaste sportcheferna i den här ligan. Bara hela hans aura med hundarna och allting, alltså det är en guldkille skulle jag säga.
Ja, och han har gjort det bra. Sen det jag gillar med en sån som Thomas Fröberg, han är ju prestigelös på så sätt att han åker runt och tittar på matcher, och det som är hans, eller Oskarshamns fördel nu, att han kan ju åka runt till hockeyallsvenska matcher, även om man åker till Finland eller Tyskland eller Danmark, där han heter Brace till exempel, med en liten högre svansföring, för att han behöver ju kanske inte liksom akut hitta spelare nu, för det är inte kris här och nu, så han kan ju liksom lugn och ro, även om man kanske inte säger det utåt, börja blicka mot nästa års lagbygge redan nu, även om man såklart internt eller externt aldrig skulle prata i de termerna.
Men faktum är att Fröberg, han sitter tyvärr på det absolut pissigaste läget av alla sportchefer i ligan sett till vad man har under avtal. Man har alltså en målvakt, 6 backar och 3 forwards på kontrakt. Och de 3 forwardsen är Jonsson, det är Patrik Karlqvist och det är Musito Bagenda, som kanske har varit den sämsta värvningen de har haft den här säsongen, Bagenda då. Och hade jag varit Fröberg så hade jag gått all in på 3 gubbar. Då tänker jag på Brian Cooper. Ge honom vad han vill ha. Han spelar 25 minuter varje match och han kommer hålla 2 år till utan problem. och se till att slänga upp pengarna som både Kim Rosdahl och Fredrik Olofsson vill ha. För de kommer utgöra en stumme i det här laget de närmsta åren om man lyckas få dem på kontrakt. Det är dags för Oskarshamn att man gör håll käften förlängningar, om man får kalla det så.
Ja, jag håller med dig. Och det är ju lite, det är ju den svagheten som blir när du liksom inte har en arena som många andra lag. Du får inte liksom samma ekonomi i form av restauranger. Det går inte att blunda för de faktorerna som är så avgörande. Men då ska jag bolla in en faktiskt hypotes eller en tanke från Andreas Köttke här. Om ni var sport Thomas Fröberg och bara kunde förlänga med en spelare, Fredrik Olofsson, Brian Cooper eller Cameron Brace har han nämnt här. Vem hade ni valt då? Vem hade du valt?
Jag hade valt Brian Cooper i alla fall.
Ja, jag hade nog valt Olofsson, en svensk center i rätt ålder. Så att, men det säger ju ändå vilken nivå det är på de här spelarna. Och ett annat inspel som jag tyckte var intressant från Emil också på Twitter. Att Oskarshamn tappar spelare efter en bra säsong, det är ingen nytt. Det är något som Oskarshamn som förening har mer rutin på än någon annan klubb i Sverige. Det är inget som skrämmer jättemycket. Fokus ligger på att bygga en stark ledarsida och en stark organisation samt att ge folk förtroende. Och det är precis det som man är inne på. Det är Martin Frölander, det är Fröberg, det är Tjärnqvist, det är Sandberg och det är Jakobs. Det är det som utgör kärnan i Oskarshamn. Men vad händer när de blir så attraktiva att Växjö säger vi köper loss er, förstår jag menar? Brynäs säger det har gått åt helvete nu för 15 året i rad. Fröberg, du ska hit och bygga om det här. Du har 50 miljoner att röra dig vid. Kanske han lockas. Det är just det som blir svårigheten för Oskarshamn då.
Och jag kan ju tänka mig ett sånt som Jeff Jacobs, han var ju ändå head coach i Mora IK innan han kom till Oskarshamn. Är han en sån tränare som vill bli huvudtränare någonstans? Det är vad jag tror i alla fall.
Det är klart. Alltså det är klart att han på sikt kommer vilja bli huvudtränare. Men här och nu måste det vara en lysande skola och gå då med Martin Frölander där man får också mycket ansvar. För det ska man veta att Frölander är ju en sån som bollar mycket med sina assisterande tränare och låter dem liksom vara med och bestämma. Och när man lämnar det tränarrummet, oavsett vem som har bestämt riktning, så står alla enade tillsammans med Jakob Tjärnqvist, Sandberg och Frölander såklart.
Men nu har ju tränartrion i alla fall kontrakt över nästa säsong, så därmed tycker jag att den viktigaste uppgiften för Fröberg nu, det är att förlänga med de tre. Alltså Olofsson, han kanske har 70 000 i månaden nu. Släng upp de 220 han ska ha i månaden. Släng upp 160 till Kim Rosdahl och ge Cooper
men
dem.
Men räcker det då? Räcker det då?
Ja, men det tror jag att det kan
Ljung,
det nu göra.
Trehunka ryktades om att han cashade in i Linköping. Varför ska en sån som Fredrik Olofsson och hans agent då blicka ut mot marknaden och säga att, jag menar, det får du ju inte Oskarshamn såklart, men om du går ut på den öppna marknaden och säger att det här är den pengen det ligger på, varför skulle inte han kunna få ett Marcus Ljung-kontrakt då i SHL?
Men då får han ju lite annan konkurrens också. I Oskarshamn kommer han ju bli en gjuten första center de närmaste åren. Och man kan ju säkert ta en utlandsklausul där. Det har ju alla spelare av den digniteten. Så att skriva ett till och vara fullständig king i SHL med Rosdahl som han uppenbarligen fungerar. Och så Karlqvist då som bevisligen har fungerat i SHL också. Att man kör på det och sen så signa upp en sån som Cam Brace. Man får väl nästan utgå från att sådana som typ Sohorna, så att de är förmodligen rökta. Du får hitta nya importer. Men håll inte på att slänga en massa pengar på Dale Weiss och sånt skräp.
Skräp? Du har inte ens sett han.
Det har jag visst det. Jag såg honom den 24 augusti.
Ja, och du bör passa din mun, för du sågade ju Vorge Kroy på försäsongen. Han har ju sett rätt fin ut.
Ja, det får jag faktiskt ge honom. Det har han gjort. Den här Lilleberg och Quinwill har också sett fina ut. Så att, ja, de får ordning på sina spelare där.
Ja, ett lag som fortsatt har det rätt tungt. Det är Brynäs. Även om man tog en seger mot Malmö så var det spelmässigt inte speciellt bra. Och de åkte ner till Linköping, Brynäs, och förlorade i lördags. Och Linköping hade lyckats värva John Nyberg inför ett dubbelmöte med Brynäs. Det är så hål i huvudet så det sjunger om det.
Stark där John Nyberg. Nyberg hittar in! Och då har han gjort första poängen i Linköpingströjan. John Nyberg som serverar Marcus Ljung till 1-0 hemmalaget.
Men det är klart som tusan att han går in och gör poäng. Det är klart som tusan att han är med och lägger en snygg assist till Marcus Ljung, 1-0 mål, som också blev liksom game winning goal. Alltså det är väl självklart. Jag förstår inte att vänta en vecka och ha is i magen. Linköping ska ta han ändå.
Ja, men samtidigt, om man inte vill ha kvar en spelare, då får man väl ändå vara beredd att släppa honom till, det är ju bara en slump att det har blivit så, man kan ju inte gå runt och vänta en vecka bara för det. Linköping är ju desperata, det är inte alls säkert att Linköping hade tagit honom om en vecka. Så att,
men de är desperata, det är klart de tar honom en vecka.
Det tror jag Brynäs också är, och bli av med den kostnaden, det är säkert 140 månader de blir av med honom. Så att det är inte... Det är klart att jag tycker inte att det är hål i huvudet att släppa honom. Om du ändå inte tror på honom, då kan du lika bra släppa honom.
Nej, men alltså, det är klart att de inte tror på honom. Men det var ju den spelaren, de hade väl liksom... Müller är ingen som vill ha, Kristoffer Berglund är ingen som vill ha, Julius Bergman är ingen som vill ha. Alltså det är ju spelare där liksom, som kanske egentligen ligger efter Nyberg som ingen vill ha.
De är ju behov av att släppa pengar, det är ju det handlar om. Ja, du har ju inga pengar på Müller i...
Nej, men en vecka, liksom, om du säger att han tjänar 140, det är 35 000 kronor för en vecka. Alltså det kammar de hem på en snabb swish-dag, liksom. En swish-timme.
Ja, jo, men...
Swisha oss pengar så vi kan behålla Nyberg en vecka så vi slipper ge han till Brynäs.
Så vi kan sätta honom i frysboxen en vecka.
Nej, det var taskigt. Nej, men alltså, det blir ofta sådär. Alltså, du kan hånskratta lite, men fan, jag åkte upp till Färjestad. Det gjorde inte mycket mål. Jag tror jag gjorde mina tre eller fyra första matcher när jag var uppe med Färjestad. Nå fan gjorde jag mål där uppe. Det har en förmåga. Och nu möts de igen på torsdag. Han kommer göra någonting. Han kommer ha en assist. Eller han kommer snubbla in en kasse. Och så kommer han stå där igen. Och så tänkte alla Brynäs-supportrar. Precis på samma sätt som Erik Nyman tänkte. När han skickade in det här på Twitter. Att liksom, vad tänkte Johan Alsén med? Och Brynäs som väljer att skeppa iväg Nyberg till Linköping. Som han sedan ska spela direkt mot. Nej, det är lätt att vara efterklok tyckte Nyman. Men här behövde man inte vara efterklok. Här behövde man bara vara klok.
Ja, du får tycka vad du vill.
Nej, jag ska inte hoppa på Brynäs. Men du, är det inte jäkligt mycket Brynäs att värva Timmershov som sen blir skadad efter värmningen?
Ja, det är bara sorgligt att det händer. När du lägger fram det så, ja, jag kan ju inte säga emot dig.
Nej, och det är ju oturligt, och det är alltid så här, har man inga läkarundersökningar och så, och absolut, det är ju eftersatt i generellt i hockeyn, gör en övergång i fotboll så är det ju diverse läkarundersökningar, men det är ju regel för att det är en övergångssumma som ska liksom grundlägga den övergången, men det finns ju inte hockey, det har vi sett flertalet gånger genom åren, spelare som har kommit skadade eller... läs eller hör Ryan Stoa som kom otränad till Djurgården i fjol.
Till HV va?
Och ja, han var ja, till HV ja. Han var lite tränad i HV och sen kom han lite bättre tränad till Djurgården. Ja. Så var det. HV gjorde grovjobbet och sen släppte han till Djurgården.
Ja, sen blev det en Sanni Svensson-effekt på honom någon match i alla fall. Intressant där med Timmershov, han kopplas ju samman väldigt mycket med Djurgården. Han har tränat på dem lite grann på sommaren också. Djurgården fick ju faktiskt frågan om just Timmershov, och Örebro fick också frågan honom, hörde jag. Det var faktiskt de som valde att nobba Timmershov av oklara anledningar. Så att Brynäs var kanske inte första valet för honom. Jag tror säkert hade Djurgården sagt att ja, men kom till oss, så hade han säkert spelat där.
Ja, så det är mycket möjligt. Men han har ju en historik, Timmershov, som en ung spelare i Djurgårdens juniorer. Och det var inte helt friktionsfritt när han lämnade för Modo. Så att, det kan vara en sån grej att man har en bild av honom som person och spelare som ligger till grunden. Sen kanske Djurgården är i större behov av att få in backar i det lagbygget än att få in forward.
22 poäng på 39 matcher på Timmershov, säger jag.
22 på 39. Ja, men den är rätt bra. Den är rätt bra. Nej, men jag säger han kommer komma in med Rudin och Skott. Han gör 29. Han gör 29 ändå. Ja, den vinner på Nyberg. En annan klubb som sägs jaga backar. Det är ju Luleå, och Emil Nilsson, en fråga till dig, Johan. Han frågar om Luleå kommer att presentera en ny back, och finns det fler aktuella än Sami Leppistö, den finska tidigare landslagsbacken?
Det finns säkert backar ute på marknaden från Nordamerika, kan jag tänka mig. Jag har väl inget namn så här på uppstuds som jag varken vill eller kan lägga upp här, men det finns alltid spelare tillgängliga. Sen av vilken kvalitet de håller, det får vi väl se. Nu lät jag som en riktig politiker här, ja. Så usch.
Nej, precis. Nej, men vill skuggan ha Leppistö så kommer ju Leppistö springande upp till Luleå, det gör han. Men det som är roligt, din nya kärlek på C-more, Staffan Kronvall, som du unisont ska hylla hela tiden så fort du pratar med mig. Börjar bli lite frustrerad just på det faktum att du liksom har en sån man-crush på Kronvall. Ja, men han är skitbra. Han är riktigt vass. Men med det sagt så sa Staffan när vi pratade om Läppestö. Han hade spelat med honom i KL och i Farmaligan. Och han sa att skulle Luleå värva honom så är det en toppback i serien. Ja, men alltså, även om han inte har spelat eller nej, han sa att skulle han komma in och få spela 10 matcher så är det en toppback i serien, så att det skulle vara en rejäl förstärkning, och med tanke på Staffans hockeyöga så borde det ligga någonting i den spaningen från hans sida.
Ja, vi får se om Luleå landar honom. Men du, Luleå får ju kanske lite leva med sin tuffa start här på säsongen, och det är lite samma sak med Örebro, får man säga, att båda de två lever de lite fortfarande av den här svaga starten. Luleå hade väl någon sväng där man vann ett gäng raka matcher.
Ja, och det som Örebro tycker, de har så otroligt svårt att skapa farliga målchanser. Man har inte fått igång Emil Larsson. Emil Larsson är inte en första kedjaspelare i SHL. Han är en andra, tredje. Och det, alltså jag säger inte det med någon negativ ton, men man har liksom inte fått ut första kedjesmaterial av honom. Abos tycker jag har varit bra. Kovacs blandar och ger så mycket. Så landar du på Eklind och de här killarna, de yngre, som gör det bra. Men de kan heller inte bära laget ännu. Öberg har inte riktigt kommit upp, så att man är för dålig offensivt rent ut sagt. Och därför, de är definitivt en klubb som kommer försöka landa en forward. Men då måste man, det är kanske därför man i sin tur valde att tacka nej till Timmershoff. För man måste ha garanti att det är en toppkedjespelare, alltså en första eller andra kedja. Annars kan man inte plocka in, för då tar du bort istid från Leo Karlsson och Ekström och Eklind och de här som har varit riktigt vassa.
För de som kollade på Seymour här under lördagen så spekulerade du faktiskt lite grann i att Luleås motståndare Rögle skulle kanske kunna tänka sig att plocka in en sån som Lukas Elvenäs som gör sin tredje säsong borta i Nordamerika, men det har bara blivit AHL-spel för honom. Hur tänkte du?
Nej, men alltså, han sitter ju på ett kontrakt och jag tror $70,000 eller någonting. Och det är klart att pengar är inte det avgörande i det här fallet för honom. Han vill ju ha en möjlighet att ta sig upp då till Las Vegas. Men han måste i så fall bli tradad, för det ser rätt tjockt ut framför honom i laguppställningen om han ska ta sig upp. Och då vore det liksom ett läge för honom att komma hem och studsa. Och jag är inte helt säker på att det skulle bli just Rögle, även om han har en historia där. Det fanns ju en friktion mellan honom och Cam Abbott, och nu har säkert båda mognat och gått vidare. Men där skulle kunna Frölunda erbjuda en roll. Du kommer hit, du ska stå i powerplay där, spela med Ryan Lash, gör 20 mål. Eller varför skulle inte Henrik Evertsson komma in och bara sno honom på sant Henrik Evertsson-vis?
Intressant med just Elvenäs och Frölunda som du nämner, för det var ju väldigt, väldigt nära innan han åkte till Nordamerika att han skulle hamna i Frölunda. Då var det väl någonting som stoppades i stort sett i sista sekund, men han hade i stort sett packat väskorna och var på väg till Göteborg när det stoppades, så att det finns ju någon form av kontakt där sen tidigare.
Ja, och skulle han vilja studsa tillbaka i, alltså han har ju varit bra där borta i Farmaligan, till och med riktigt bra, men skulle han liksom vilja komma hem till Europa och avsluta och göra en riktigt vass säsong, så skulle ju han kunna komma hem och avsluta i Frölunda och göra upp mot 20 mål på 35 någonting matcher i den uppställningen med Ryan Lash, som är så våldsamt skicklig. Vi har nästan glömt bort hur skicklig Ryan Lash var bara på ett år. Han är bättre än vad han var sist han var här.
Alltså jag kollade matchen i lördags, alltså jag bara stod och skrattade när de bara ropade ut gång efter gång och så assist Ryan Lash liksom.
Ja. Ja, och det är liksom inga sån här liten sån här dutt till andra assist, utan det är ju sån här mellan klubbans skridskompassningar hela tiden i stort sett som han gör.
Ja, men det var ju tre första assist rakt av liksom, så att det är, men angående Elverna, skulle det kunna vara någonting för Rögle här i framtiden, att man har ju haft en tendens att de spelarna man då tar hem, att man har skrivit lite längre kontrakt, för jag hör ju att en sån som Anton Bengtsson nu kommer att bli extremt svår att behålla till nästa säsong. Anton Bengtsson, är han 92, va? Mm. Att han eller NHL, det är inte omöjligt alls. Alltså, han har varit så vansinnigt bra den här hösten, Anton Bengtsson. Jag tycker att han är Rögles bästa forward den här hösten, måste jag säga, rent allroundmässigt.
Ja, han är ju mångt och mycket Rögle nu, den som driver där, och i synnerhet sen Ted Brithén har skadat sig nu och varit skadad här på slutet. Även om Bengtsson nu, man ser ju kanske i grunden honom mer som en center, har gjort det, men nu är han ju ytterforward och gör det för benat bra. Så att en sån till NHL, det är just tanken på det lockar ju lite, att han skulle nog inte göra bort sig i en fjärde kedja där borta.
Nej, men exakt. Han har ju den tendensen att han kan spela i en tredje och fjärde kedja och kanske är lite billig där borta. Då är det väl en klockren spelare att kunna plocka in som man vet gör jobbet. På fredag så kommer du kastas in i hetluften i den, vad de kallar det, den roligaste ligan i Sverige. Eller vad kallar de sig i hockeyallsvenskan?
Sveriges mest underhållande liga är det.
Ja, blev du underhållen när du kollade på AIK och Kristianstad under söndagen?
Nej, det blev jag inte. Och jag satt och kollade på den matchen av en enda anledning egentligen. Att jag ska kommentera AIK på fredag, på den här superfredagen. Den matchen som börjar klockan 18, AIK mot Södertälje, som jag tror kommer bli superhärlig. Och med tanke på att AIK var bra mot Mora så hade man ändå förväntningar på dem att liksom städa av Kristianstad. Men det var en trött söndagsföreställning som jag gärna glömmer. Men det ska bli skitkul att faktiskt komma in med det hockeysvenska gänget som är så härligt och samspelta och få kommentera en match.
Blir det Fredrik Söderström som kommer bli din bisittare, eller hur ser det ut? Fredrik har ju kommit in på Simon för övrigt, alltså vilken klippa han är.
Ja, verkligen. Jag är ju generellt så här lite allergisk av att sitta och berömma mina kollegor. Så, alltså det, andra får gärna se att de är duktiga, men i det här fallet när du nämner så jag sitter och lyssnar noggrant när han pratar, för man vet inte riktigt vad han ska säga, för han är så bra vokabulär och han pratar på ett så fint sätt, och man liksom vet inte riktigt vad och när han ska säga vad på ett positivt sätt. Så han har fångat mitt intresse. Men de kör ju studion, Lars Lindberg och Söderström. Jag vet inte om det är Nils Andersson som sitter där också, men jag kommenterar ju med Tobbe Karlsson den första. Och så är det Harald Lyckner och Stefan Klemen som kommenterar Modo Björklöven. Och då är det dessutom Björklöven Modo på lördag. Så det är en superhelg deluxe där uppe i Norrland.
Men när du kollade på AIK Kristianstad, blev du inte lite inspirerad av att se, inte inspirerad kanske, men blev du inte imponerad av att se en sån som Kontos i Kristianstad? Det är ju trots allt en Vimmerby-fustrad spelare.
Ja, och jag har ju sett honom live en gång. Det var ju när Vimmerby slog ut Huddinge, och han var ju så dominant. Sen åkte han och smutsade ner sig lite och lirade i Boden ett år. Jag förstår inte varför han inte gick direkt till hockeyallsvenskan, för så bra var han när han spelade i Vimmerby, att jag skämt åsido smutsade ner sig, men han skulle tagit steget direkt i hockeyallsvenskan, för jag tyckte han var så vass i Vimmerby.
Men det vittnar väl också om att det finns en hel del fynd som man inte riktigt har koll på ute i hockeyettan. Vad finns det, 40-45 klubbar i hockeyettan, och för de som jobbar i hockeyallsvenskan, det är kanske helt omöjligt att hålla koll på alla de här som är riktigt starka.
Ja, så är det. Definitivt. Det är ju jättetufft, och det skiljer ju så otroligt mycket i nivå på de bästa lagen, de bästa spelarna och de sämsta lagen, vilket gör att hockeyettan blir en så spretig liga. Det ser vi också med det här tv-avtalen som gäller då Karlskrona och Boden, att det är föreningar som är större, långt mycket större än, jag menar, Hanviken och Strömsund eller vilka klubbar nu må vara.
Ja, du var inne och tassade vidare vid Mora lite grann när han som mötte AIK i fredags. Och Fredrik tycker att vi ska diskutera Moras situation. Vad tycker vi om den egentligen?
Tuff situation. Man har ännu ingen trepoängare, och då har man inte mött HV. Man har inte mött Björklöven. Man har inte mött Karlskoga, de här lagen som är topp tre som kommer vara där uppe. De har inte Mora spela med, och Mora har svårt att hitta producerande enheter, vilket gör att man blir så väldigt beroende av Wernbloom, Johan Persson och Ljunggren, vilket gör att man har ingen, tar man bort den kedjan som motståndare så kommer man i stort sett vinna, för det finns inget där bakom. Micke Tinarts, Oksanen funkar inte när de spelar med Wernbloom, så då har man fått flytta på Wernbloom, och då är man blir för smala, man blir för trubbig helt enkelt framåt.
Men kan det bli en bottenstrid för Mora som du ser det, eller? Nu är ändå Kristianstad och Troja, de här har ju vaknat till lite. Jag menar, Troja har ju hur mycket poäng inspelade som helst sen jag sa att de skulle torska med 9-1 i Umeå.
Ja, sen dess vände de liksom. Sen dess så vände det. Då var ju Hilding, han lackade ju helt. Han och Öhman bara, men den där Svensson snackar skit. Och så har de bara gått ut och tokdominerat här efter det. Nej då, men alltså, ja, det skulle kunna bli det. Jag tror ju fortfarande att Mora, jag tycker ändå när man spelar mot AIK att man är rätt bra, man gör mycket bra i den matchen. Alltså kan man göra det över tid så kommer man kunna börja vinna matcher. Sen är det här, kan man göra det över tid? Sen när självförtroendet lamslår allting, då blir det rätt tufft.
På tal om tröja, Sebastian Benker var ju en erkänd målskytt där som sprutade in mål en säsong och sen gick han till Västerås efter det, men där var han inte riktigt lika skarp, men han har fått en riktigt flygande start på säsongen och han tryckte in kvitteringen här mot HV i fredags och Antuna fixar ju en poäng mot HV. Det får man säga att det är starkt av dem.
Mm. Ja, det är klart att det är starkt som tusan av dem att göra det, och jag menar Emil Berglund levererar, han ligger ju liksom topp i assistligan. Och...
I år igen.
Ja, och jag tycker ju att han är liksom, han får ju ut verkligen ybermax av sin kapacitet. Han är ju precis som farsan sin en smart spelare. Och Benker som inte fick vara kvar i, mer eller mindre i Västerås, han öser ju på och tuggar på riktigt bra. Så att, kul för dem och att göra det bra. Precis som vi pratade om Oskarshamn, det är exakt så där som måste vara i Almtuna också. Att spelare som kanske blir överflödiga på andra ställen komma in och göra det bra och växa.
Där är ju två spelare som, där är ju en som blev överflödig i just Oskarshamn som är bra i Almtuna nu. Jag tänker på Hampus Halestam och även Jesper Norbäck då som
Vimmerbefostrare Norbäck.
Och det är ju bara en bit från Oskarshamn. Det är ju den typen av spelare som jag tänker att Fröberg ska kanske lägga beslag på till en tredje kedja. Att få in dem billigt och bygga upp de spelarna. Du har ju en sån som David Lilja i BIK Karlskoga som Fröberg säkert känner oerhört väl. Det är ju den typen av spelare man ska värva. En sån som Alexander Lundsjö som gör det bra i Västerås. Han kanske inte ska åka ner och spela i Rögle. Han är ju från Helsingborg från början. Han kanske inte är mogen att ta det steget. Ska gå till en sån klubb som Oskarshamn och bli en, han skulle kunna spela en andra kedja där över tid.
Ja, samtidigt ser det ju en sån som står Lyrenäs, hur bra har inte han gjort det i Rögle? Så att det är liksom, det gäller ju att passa att miljön passar spelaren. Liksom, står Lyrenäs vore väl mer egentligen en klockren värmning inför säsongen för Oskarshamn. Men han har ju kommit in och gjort det riktigt bra i Rögle och tagit en bra roll där direkt.
Ja, när du skickar ut frågan så har det varit en hel del frågor om bedömningar den senaste veckan. Och en sak som jag gick igång på där i torsdags kväll var när jag såg i efterhand den behandlingen som David Rautio i Linköping fick av, var det Liljevall som kom flygande där och träffade honom i huvudet och det blev ingen åtgärd. För mig är det där en glasklar checking to the head 2 plus 10 minuter. Bara för att målvakten inte befinner sig i ett målområde så är väl inte han ofredad från att få smälla mot sitt huvud?
Nej, såklart inte. Och det är ju liksom... Det är lite genant att man dömer mål också dagen efter. Det är väl positivt å andra sidan att man går ut och gör en pudel. Men när man ändå har investerat dyrt i situationsrum så sa de liksom, vi har tittat igenom den här situationen lite mer noggrant. Jaha, vad gjorde du första gången då? Det är väl just det du har ett situationsrum till, och titta på situationerna noggrant. Men okej.
Ja, för det ska man säga. Det var väl situationsrummet som tog det där beslutet åt domarna, va?
Ja, alltså det där kommer vi aldrig få veta. Att domarna har ju sista ordet på isen. De kommunicerar ju med situationsrummet. Så det kan ju i en värld ha varit att situationen har sagt att vi gör bedömningen inte mål, men att domarna på isen... Så det kommer vi aldrig få veta. Och sen var det också en situation just med Timrå inblandat där Liljevall vart riktigt ilsken efter att Färjestad hade kvitterat.
Ja, det är inget att snacka om. De sa ju tydligt och klart att målet vi gjorde senast, att inte det skulle godkännas. Så detta är väl en värre situation där han har klubban ganska ordentligt i bakhuvudet. Så att, men... Det har väl varit som tidigare under säsongen. Det är inte mycket vi får med oss. Så tyvärr så är det ett väldigt viktigt mål. Så att, nej, det är tråkigt.
Ja, och för er som såg situationen så är det ju för att Linus Johansson svingar väl klubban lite grann. Ja, han kan väl inte hjälpa det. Men han träffar i alla fall målvakten med sin klubba i luften där när han flyger förbi. Det är klart utanför målgården. Men vad tänker du om den situationen?
I den bästa av världen så skulle domaren ha blåst av spelet där och haft en tekning. Jag säger, inte nödvändigtvis en utvisning ska de ha ens på Linus Johansson. Det som blir då när de inte tar blåser av spelet så blir det så kallad ny situation för spelet går och sen blir det mål, vilket gör att det är liksom ingenting du kan videogranska för det är en situation innan. Så att i den bästa av världen så hade domarna blåst av på isen och sen släppt pucken och spelat vidare. Men nu blev det inte så. Samtidigt så var det ändå en situation där man hann återställa sig, så att det var ju liksom en olycklig situation för Timrås del att det blev mål. Men den hade ju, klart den hade påverkan, men det var inte ett avgörande faktor på samma sätt som den situationen innan var när man åkte in i David Rautio. Så att där hade man skulle blåst och släppt pucken så hade den situationen varit en icke-fråga.
Du satt ju i studion också när domaren Kristoffer Holm kom till micken och gjorde en intervju efter Cam Brace 7 minuter. Det är ovanligt att man får 7 minuters straff.
Ja, helt sjukt.
Där är det bland annat Stefan H. Lindén, det är Johannes Borgemo, Johan Gustafsson. Stefan skriver så här: underliga beslut som ledde till att Oskarshamn fick 7 minuter boxplay. Gick verkligen allt till i hur Cam Brace bedömdes? Var det matchstraff, får man granska en annan situation än tacklingen i det läget?
Svar nej, det får man inte göra. Och det jag bedömer det som, nu när jag granskar situationen ytterligare lite i efterhand, när jag har tittat på den mer noggrant, som situationsrummet skulle ha sagt, så ser jag ju då att domaren höjer armen efter den tacklingen som Brace gör på Vilsby. De antar att det är då en femma, en huvudtackling. Och då har man rätt att åka ut och titta på den situationen. Det man måste göra är att informera spikerbåset innan man kliver in och säger att vi har en femma på armen på Cam Brace, vilket gör att han måste åka och sätta sig där, och sen videogranskar man situationen. Men den enda situationen man får videogranska, det är just det man har höjt armen för. Det vill säga i det här fallet, som jag bedömer det som, huvudtackling. Man bedömer inte att det är en huvudtackling, men man kan inte ta bort den, så det blir en tvåa charging. Sen ser man då att det är en slashing och en crosschecking, bla bla bla. Då tar man den. Men det här kommer vi heller aldrig få veta, eftersom det kommuniceras. Det kan ju mycket väljtvis vara
jo,
så.
Jo, vänta lite här nu. Vänta lite här nu.
Bra för Svensson. Att, bra Svensson.
Jesper Hallberg, som jobbar på Oskarshamnstidningen, han ringde faktiskt till Thomas Torsbring under lördagskvällen för att reda ut det. Och han fick då till svar att domarna hade en femma på handen för tacklingen. Sedan har de en femma till för slashingen. Som sedan, alltså då, den tacklingen som man då trodde var en femma, det är den som blir nedgraderad till en tvåa då. Och så har man då en femma. Så Torsbrink menar då på, när han svarar, att de har två potentiella matchstraff på handen.
Nej, men då får man titta på båda situationerna. Då är det case closed. Det jag hade önskat eller sett en bedömning där, det var en 2+2 på Brace. Jag hade inte tagit en femma för den slashingen. Sen var det också en situation där det var en crosschecking så. Och Linus Lindström, Skellefteå-spelaren, var inne där ganska tidigt och crosscheck. Och där var Oskarshamn-supporten upprörd och sa att det är en crosschecking mot huvudet. Nej, det var en crosschecking i ryggslutet. Så den kan man förbise. Men 2+2 och en tvåa då för Vilsby. Så hade jag bedömt den situationen, och inget matchstraff.
Nej, men då blev det väl bra att det inte blev någonting i efterhand för Brace. Oskarshamn lyckades ju faktiskt vinna matchen också efter att en av Sohorna-bröderna vann puck mot Oskar Nilsson, och Jonas Engström kunde trycka in den mellan benen på Skellefteå-keepern.
Så är det. Och sen var det också en annan situation nu när vi även är och touchar lite vid den. Det är många som har frågat om den. Jörgen Eriksson bland annat. Det är den där Leksandsspelaren Carter Ashton. Han blir tippad, alltså fälld, ramlar in i målet och tar med sig målisen och puck över linjen. Då tycker då Jörgen Eriksson, okej, inget mål, men borde inte bli en trippingutvisning? Det som är då, tar man då en trippingutvisning i det här fallet, då ska man också döma mål. För då är det då har inte Ashton gjort en påverkan på målet, utan då har han fått en tripping, vilket då föranleder situationen. Så tar man en tripping i det här fallet, om domarna skulle ha gjort det, och pucken går in i mål, så ska man först ha en utvisning, höja armen, och sen döma mål, och då kommer utvisningen försvinna. Så att hade de bedömt det som en tripping i det läget, så hade det också blivit mål. Så det är liksom de skalorna som finns i just den situationen.
Men du, nu är jag taggad på att få upp lite puls här. Nu vill jag känna att jag lever.
Då tävlar vi. Nu ska du få välja en klubb, en hockeypersonlighet eller ett årtal.
Då är jag lite sugen på en klubb denna gången faktiskt.
Klubb. Spännande. Då plockar vi fram en klubb på 5 poäng. Den här klubben bildades 1966. Och Adam Ingvarsson är ledare av poängliga med 12 poäng på 11 matcher.
Ja, du kan gå vidare till 4 på en gång.
På 4 poäng. Gary har gjort 4:e flest mål för klubben genom tiderna. Numera spelar även hans SM-guldmeriterade son i klubben.
Gary? Oj, nu... Nu tänkte jag på Jeremias Augustin här, men han har inte gjort så mycket mål. Han kallades ju Gary. Mm. Nej, jag har inte en aning om vilken klubb vi pratar om nu.
På 3 poäng. Patrik Thoresens första klubb i Sverige innan han gick till Djurgården.
Alltså, tänk att jag tänkte när du sa Ingvarsson att det skulle kunna vara den här klubben. Jag skriver ner det på en lapp här nu.
Vi har fått ett svar på 3 poäng. På 2 poäng. Laxarna leker.
Ja, det känner mig säker nu.
på en poäng. Garys son heter Marcus och har vunnit SM-guld med Färjestad och spelat i SHL med Malmö, Karlskrona och Växjö utöver då just Färjestad. Och ditt svar, Johan, på tre poäng var just...
Bara gojsare, bara gojsare. Mörrum.
Ja, Mörrum, ja. Ja, härligt. Den är, hade du inte koll på Adam Ingvarsson där på att han 12 poäng på 11 matcher.
Men frågan är om det är någon släkting till den här Martin Ingvarsson som är någon allt-i-allo i Mörrum och gör allting. För Martin Ingvarsson som för övrigt skrapade fram miljonbelopp på Triss, om det var i somras eller i våras eller vad det var.
Oj då, då har du koll, då har du koll. Men vi tar det igenom där. Bildades 1966. Adam Ingvarsson leder poängligan framför John Henroyn och just Marcus Paulsson. Och Gary är ju då Marcus Paulssons pappa som har gjort fjärde flest mål i klubben. Så att, och Patrik Thoresen, innan han, när han kom hem från den kanadenska juniorligan, så landade in i Mörrum med en riktigt vass första kedja. Vet du vem som var hans radarpartner då?
Oj, kan det var typ... Paulsson eller Carl Söderberg eller någonting i den stilen?
Jens Bergenström.
Aha, just det. Jens Bergenström var där också, ja.
Ja, och Laxarna är ju smeknamnet för just Mörrum. Så att, men godkänt ändå tre poäng. Det är liksom någonstans en minsta nivå för dig i tävlingen.
Ja, det tycker jag. Men du, känner vi oss redo att ta oss an en hockeyvecka nu och avsluta där, va?
Det tycker jag. Vi ser fram emot en rolig vecka. Ja, vi ses förresten i Malmö imorgon. Jag ska ner och kommentera där.
Ja, vad härligt. Då blir det en räkmacka kanske efteråt då.
Det siktar vi på. Ta hand om er så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Hej, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.